Kära vänner, vi fortsätter vårt program med att gå över till den tysk-amerikanske teologen Walters berömda bok om uppdelningen, eller den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium. Vi samlar oss i bön. Kära himmelske Fader, vi ber att du nu hjälper oss den här stunden och öppnar våra ögon så att vi förstår mer utav vad din heliga vilja kräver utav oss, din heliga lag, men också allt vad du utlovar i evangeliet om din son Jesus Kristus, att vi har allt i honom och hans fullbordade verk. Amen. Kära vänner, om ni ska bli dugliga lärare i våra kyrkor och skolor är det en oumbärlig nödvändighet att ni har en ingående kunskap beträffande den kristna uppenbarelsens alla läror. Men när ni nått sån kunskap är detta ännu inte tillräckligt. Vad som behövs utöver kunskap i alla läror, och som är det viktigaste, är att ni vet hur ni ska tillämpa dem på ett riktigt sätt. Förutom en klar intellektuell förståelse av lärorna måste de ha sjunkit djupt ner i era hjärtan och där bevisat sin gudomliga himmelska kraft. Alla dessa läror måste ha blivit så dyrbara, så värdefulla, så kära för er att ni inte kan en annat än att med glödande hjärtan bekänna med Pauli ord: vi tror, därför talar vi. Eller med alla apostlarnas ord: vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Ni har visserligen inte sett dessa saker med era fysiska ögon eller hört dem med era fysiska öron så som apostlarna, men ni måste ha erfarenhet av dem genom era andliga ögon och öron. Så inledde Carl Ferdinand Wilhelm Walter sin mycket berömda föreläsningsserie över den riktiga åtskillnaden mellan lag och evangelium. Walter var högt uppskattad professor vid Missouri-synodens teologiska seminarium i St. Louis. Studenterna flockades kring honom, och vid sidan av det ordinarie utbildningsprogrammet så samlade han dem under sin kateder på fredagskvällarna till informella föreläsningar. Dit kom också intresserade lekmän och präster som var på tillfälligt besök i stan. Det var verkliga högtidsstunder som bjöds i Bayer Lahrsaal på South Jeffersons Avenue. Det blev sammanlagt 39 kvällsföreläsningar i den här serien. Den första ägde rum fredagen den 12 september 1884. Och den sista ägde rum ett drygt år senare, fredagen den 6 november 1885. Under de här 39 fredagsföreläsningarna så la Walter fram 25 teser om lag och evangelium och den rätta åtskillnaden mellan dessa två bibliska huvudläror. Med tanke på att Walter dog bara 1,5 år efter det att han hade hållit den sista av dessa 39 föreläsningar, så får vi betrakta det här som hans andliga testamente till den kristna kyrkan. Föreläsningarna hölls på tyska, vilket var det språk som under hela Walters levnadstid ännu dominerade i Missouri-synoden. En utav studenterna som satt under Walters kateder antecknade hans föreläsningar stenografiskt. Och drygt 50 år senare, nästan 50 år senare, år 1928, i en tid då Missouri-synoden hade övergått till engelska som huvudsakligt språk, så översattes föreläsningsanteckningarna och det blev den här boken. Han som översätter den, han heter Dow, och han var också student som hade suttit och åhört i alla fall de flesta av de här 39 föreläsningarna. Och den här boken har ju blivit en verklig klassiker inom konfessionell lutherdom över hela världen. Och det är en skam att vi ännu inte har den i svensk språkdräkt. Nu är det min uppgift att presentera några grundtankar från Walters framställning om lag och evangelium. Men först vill jag anknyta till Walters öppningsord i den här föreläsningsserien, de som jag själv citerade här inledningsvis. För av de orden så framgår det vilken oerhörd vikt Walter la vid troserfarenhetens nödvändighet. När Walter insisterade på att den som predikar ska ha erfarenhet av evangeliets kraft, har sett och hört med sina andliga ögon och öron den gudomliga uppenbarelsens andliga sanningar, ja, då var han på samma linje som sin lärofader Luther. Luther framhöll nämligen i skriften Om en kristen människas frihet erfarenheten som nödvändig för att bedriva teologi. Han skriver i den boken: ty det är omöjligt att skriva väl eller väl förstå sånt som är rätt skrivet om tron, om man inte någon gång har smakat trons livgivande kraft i pressande svårigheter. Men den som har smakat, om än bara något litet, kan aldrig skriva, tala, tänka eller höra nog om den. Walter var på det stora taget en mycket luthersk ortodox teolog. Flera gånger så polemiserar han emot pietismen. Pietismen och den luthersk-ortodoxa teologin var ju motståndare från slutet av 1600-talet och ända in på Walters tid. Men just på den här punkten så får man ändå nog säga att Walter stod på den pietistiska uppfattningens linje. Hans ord om troserfarenhetens nödvändighet hos den rätte teologen anknyter nämligen till det som i de gamla lärostriderna mellan de luthersk-ortodoxa och pietisterna kallades de på nyttföddas teologi. Teologia regeneratorum. Det vill säga, man måste vara född på nytt för att kunna vara teolog eller predikant. I de strider som utkämpades mot slutet av 1600-talet mellan de här olika teologerna så kom pietisterna att förfäkta de på nytt föddas teologi. Pietismens lärofader Philip Jakob Spener hade redan i sin bok Pia Desideria, 1675, den bok som kom att bli själva startskottet för den pietistiska väckelsen. Där hade han menat att bara de präster som själva var födda på nytt kunde leda andra människor på livets väg. De luthersk-ortodoxa teologerna däremot la tonvikten på att Guds ord är alltid Guds ord, oavsett vem som framför det. Därför att Guds ande bor i ordet. Så som Jesus Kristus säger i Johannes evangeliet 6:63. Mina ord är ande och liv. Och om anden bor i själva orden, och det har vi förresten i andra Timoteusbrevet också, 3:16, att de alla orden är theopneustos, de är gudandade. Gud har andats in sin ande i den heliga skrift. Då, menade de luthersk-ortodoxa teologerna, så har det mindre betydelse vem det är som framför dem. Men Walter intar alltså just i den här frågan en ståndpunkt som mer liknar pietisternas. Bara den som har egen erfarenhet kan tala rätt om de andliga tingen. Walter ville alltså att hans studenter verkligen skulle ha tagit till sig den kristna tron av hjärtat. Han sa till dem redan i introduktionen till den här serien, redan den första kvällen innan han kom in på den första tesen: medan jag i mina dogmatiska föreläsningar, alltså de som han höll på vanlig undervisningstid, siktar på att ge er kunskap i varje lära och övertyga er om dem, har jag utformat dessa kvällsföreläsningar på fredagar till att göra er till verkligt praktiska teologer. Jag önskar tala den kristna läran in i era självaste hjärtan. Göra det möjligt för er att i ert framtida kall träda fram som levande vittnen med bevisning i ande och kraft. Jag vill inte att ni ska stå i era predikstolar som livlösa statyer, utan att ni ska tala med övertygelse och med glad frimodighet, erbjuda hjälp där hjälp behövs. Och drygt ett år senare, i den allra sista föreläsningen, den 39:e, så sa han till dem: lyssna inte bara till apostelns uttalande, utan tänk er att ni en gång kommer att vara församlingspastor, och avge därför ett löfte inför Gud att ni kommer att anta apostelns tillvägagångssätt, så att ni inte kommer att stå i era predikstolar med dystra miner, som om ni inbjöd människorna att komma till en begravning, utan uppträd som män som kommer för att uppvakta en brud, eller som om ni pålyser ett bröllop. Om ni inte sammanblandar lag och evangelium kommer ni alltid att beträda er predikstol med glädje. Människor kommer att märka att ni är fyllda av glädje, eftersom ni framför glädjens välsignade budskap till er församling. De kommer också att märka att underbara saker händer bland dem. Innan vi går in och tittar lite närmare på på tes 1, för det är vad vi hinner med idag. Vi hinner inte fler teser än den första. Men innan vi går in och tittar på den, så tänkte jag att jag skulle redovisa Walters källor och influenser. Och det allra tydligaste beroendet hos honom när man läser den här boken, det är ju hans beroende utav Luther. Walter hade i sin ungdom brottats med svåra anfäktelser. Och han menade att de här svårigheterna berodde på det inflytande från pietismen som han var offer för. Efter att han sen hade fått hjälp utav en luthersk präst, Martin Stefan, som sen blev Missouri-synodens första biskop, eller nej, han blev inte Missouri-synodens första biskop, men han blev biskop för den grupp tyska emigranter som åkte över till USA och som sen bildade Missouri-synoden. Martin Stefans, han hjälpte Walter till klarsyn. Och sen började Walter genast därefter att lusläsa Luthers skrifter. Och då blev han ju ytterligare styrkt i sin tro och han blev rikt välsignad. Och då formulerade han också två motton som kom att bli vägledande, ja, helt bestämmande för hela hans fortsatta gärning som präst och teolog. Det ena mottot löd tillbaka till Luther. Och det andra mottot löd ju närmare Luther man håller sig, desto bättre teolog blir man. De här mottona är intressanta. De visar ju inte bara på vilken hög uppskattning han hade när det gäller Luther, utan det visar också hans syn på sin egen insats. Walter ville inte göra sig något eget namn, utveckla någon originalitet som teolog. Det är annars mycket vanligt att stora och berömda teologer vill vara nydanande och starta nya skolbildningar. De kända såsom den eller den särskilda teologins grundare. Men Walter eftersträvade inte något sånt, utan han var fullt nöjd med att bara återupprepa vad Luther och de stora lutherska teologerna hade sagt. Det här var något som Walter kritiserades för. Man sa att han var osjälvständig och att han bara sa samma saker som Luther en gång hade sagt. Men om det som Luther nu hade sagt var sant, ja, om det var den gudomliga sanningen, varför skulle man då försöka skapa något nytt? Och i detta ideal liknar Walter 1800-talets represtinationsteologer. Det var en grupp som tog som sin uppgift att återställa den lutherska läran i dess ursprungliga skick efter att den ju hade blivit så vanställd, så förstörd, fördärvad under upplysningstiden. Det hade ju smugit sig in rationalism i den lutherska kyrkan. Till den här gruppen utav represtinationsteologer brukar man räkna tysken Hengstenberg och hans lärjunge, den norske teologen Kaspari, som ju var en konverterad jude. Och jag har sett ibland att även Walter räknas till den här gruppen. Och varför inte? För det var just det han ville. Han ville inget annat än att lyfta fram Luthers lära. Inte för att upphöja reformatorn som person, utan för att Luther inte hade gjort någonting annat än att lyfta fram skriftens lära, profeternas och apostlarnas budskap. Så här sa Walter till sina studenter i inledningen vid det första föreläsningstillfället. Det är sant att Luther säger att han vill sätta den som är väl bevandrad i konsten att skilja lagen från evangelium framför alla andra och kalla denne doktor i den heliga skrift. Men jag vill inte låta er tro att jag tänker placera mig framför alla andra och bli ansedd som en doktor i den heliga skrift. Det skulle vara ett stort misstag. Jag erkänner att folk ibland kallar mig doktor i teologi, men för egen del vill jag hellre förbli en ödmjuk lärjunge och sitta vid vår doktor Luthers fötter och undervisas i denna lära av honom, så som han själv lärde den från apostlarna och profeterna. Tillsammans med Luther så ville alltså Walter återvända till den heliga skrifts läror. Och eftersom Luther var en sån god vägledare in i de bibliska sanningarna, så citeras han mycket flitigt av Walter. Och Walter är inte rädd för att citera långa stycken som ibland är över en hel sida ifrån Luthers skrifter i sin föreläsningsserie. När det då gäller den heliga skrift, som ju är den kristna lärans enda absoluta källa, så kan det vara intressant att se på Walters bibliska urval. Det första bibelställe man stöter på när man läser den här boken, det är från Romarbrevet 2, vers 14 och 15. Där Walter beskriver hur lagen är uppenbar för alla människor av naturen. Bibelstället lyder: ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och när de är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Och det andra bibelstället som dyker upp, det är också hämtat ifrån Romarbrevet. Det är från kapitel 16, vers 25-26. Där Walter hävdar att evangeliet, då i motsats till lagen, inte är känt av någon människa, utan måste uppenbaras av Gud. Bibelstället lyder: honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Och det tredje bibelstället man möter, det är ett ställe som Walter säger är av utomordentligt stor vikt. Det är hämtat ifrån Galaterbrevet, kapitel 3, vers 12. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Det är ett ställe som Walter anför för att visa att lagen kräver buduppfyllelse. Annars så ger den inte liv. Den som ska ha liv, evigt liv genom lagen, den måste uppfylla allt vad lagen säger. Men jag lyfter fram de här tre bibelställena därför att de är symptomatiska. Det är nämligen inte till någon annan skrift i Bibeln som Walter så ofta återkommer till som Romarbrevet. Så kommer Matteusevangeliet som tvåa. Och det är ju inte så konstigt, för det är ett stort evangelium, innehåller många kapitel. Men på tredje plats så kommer Galaterbrevet. Så vi ser alltså att Walter är särskilt förtjust i de paulinska breven. Och då skulle man kanske säga, men är det inte det då en en snedfördelning. Skulle det inte vara bättre om Walter hade haft en liksom bättre representation av alla de 66 bibliska skrifterna? Ja, en sån invändning är inte rättvis, därför att Walters ämne är ju lag och evangelium, där evangeliet är rättfärdiggörelse genom tro alena. Och det finns ingen av de bibliska författarna som så ingående beskriver detta som Paulus. Det vore ju märkligt om man då gick till någon annan bibelbok. Hade Walter skrivit om eskatologi, alltså läran om de yttersta tingen, vad som ska ske före och i samband med Kristi återkomst, då hade ju naturligtvis Daniels bok och Uppenbarelseboken varit det som han hade använt mest. Och hade han skrivit om något annat ämne, hade han skrivit om hur offren i den gammaltestamentliga gudstjänsten pekar fram emot Kristi försoningsoffer, ja, då hade ju Moseböckerna varit överrepresenterade. Så det är inget konstigt, menar jag, att han så ofta citerar just Romarbrevet och Galaterbrevet. Med de här inledande anmärkningarna så ska vi nu titta lite närmare på tes 1, som vi skulle kunna kalla portaltesen, eftersom den liksom på ett sammanfattande sätt anger skillnaderna mellan lag och evangelium och därmed då blir till en nyckel för förståelse utav alla andra teser. Och det här är också den tes som Walter själv uppehöll sig längst vid. Han använde inte mindre än 4,5 fredagskvällar till att gå igenom tes 1. Ja, det fanns en tes till, och det är tes 9 som han faktiskt använde ännu mer tid till. Men som nummer 2 kommer tes 1. Så jag menar att vi gör inte fel i att vi bara behandla den idag. Det är dels portaltesen och dels är det en tes som Walter själv ägnade så mycket uppmärksamhet till. Så de här två föredragstillfällena så ska vi alltså nu enbart ägna oss åt tes 1. Och den lyder: läroinnehållet i hela den heliga skrift, såväl gamla som nya testamentet, utgörs av två läropunkter som skarpt skiljer sig från varandra, nämligen lag och evangelium. Det första jag med anledning av den här tesen vill ta upp till behandling, det är den sanna lärans få anhängare. För när vi hör den här tesen uttalas att Bibeln består av två huvudläror, lag och evangelium, ja, då reagerar vi säkert inte nämnvärt på det. Vi tar det ju tvärtom som en självklarhet. Men det beror på att vi är lutheraner. En utblick över världens kyrkosamfund och deras läror visar att uppdelningen av Bibeln i lag och evangelium, det är någonting som är tämligen unikt för den lutherska kyrkan. I till exempel den romersk-katolska kyrkan med över 1 miljard medlemmar, världens största kyrka, så är man fullständigt blind för nödvändigheten av att skilja mellan lag och evangelium, utan man har sammanblandat detta på ett förskräckligt sätt. Inom den reformerta kyrkan så kan man på sina håll få klara vittnesbörd om lag och evangelium. Men det är ganska blandat med den saken. Men jag minns när vi hade Lutherdagar för ett år sedan på frågestunden efter ett av Jan Bygstads föredrag, så fick han den frågan om det finns den här insikten inom den reformerta kristenheten. Och han lyfter då fram John Bunyan som ett exempel på en icke-lutheran som ändå har en tydlig syn på de här sakerna. Och fler exempel skulle också kunna lyftas fram också från vår tid. Men det är tämligen unikt för den lutherska kyrkan med en klar insikt om detta. Blickar vi bakåt i historien så ser vi att före reformationen så var förståelsen av skillnaden mellan lag och evangelium mycket svag, för att inte säga obefintlig. Walter, han avslutade sin tredje kvällsföreläsning med dessa ord: i kyrkofädernas skrifter finner vi knappast någonting om åtskillnaden mellan lag och evangelium. Och på ett ställe i tes 4 så förklarar Walter vilken anledningen var till medeltidskyrkans djupa andliga förfall. Han säger: även kyrkans historia vittnar om vikten av att förstå denna åtskillnad. Förfallet trädde in i kyrkans liv när lag och evangelium började sammanblandas. En undersökning av kyrkofädernas skrifter avslöjar snart orsaken till kyrkans elände i detta tidiga skede. Människor visste inte att rätt skilja mellan lag och evangelium. Fram till det sjätte århundradet finner vi fortfarande strålande vittnesbörd som framställer detta åtskiljande. Men från den tiden och framåt märker vi att ljuset fördunklas och att åtskillnaden gradvis glöms bort. Ett exempel på detta är klosterlivet, som åtnjöt ett ständigt växande anseende. Herrens svar på den rike ynglingens fråga förstod som att det visade vad som är nödvändigt för en människas frälsning. Här syftar ju Walter på den rike ynglingen som fick rådet, eller svaret av Jesus, vad han skulle göra för att få evigt liv. Att han skulle gå iväg och sälja allt han ägde för att ge till de fattiga. Predikanterna på den tiden predikade lagen för människor som de borde ha predikat evangeliet för. Följer vi så historien framåt till tiden då påvedömet blev dominerande, finner vi att åtskillnaden av lag och evangelium helt upphört. Ett avgrundsmörker la sig över kyrkan, och ren hedendom och avgudadyrkan banade sig väg in i henne. Vad ska vi säga om det här? Är det inte något av en anfäktelse ändå att denna lära, alltså uppdelningen av lag och evangelium, är så sällsynt och så tidigt i historien försvann ur kyrkan? Läser man till exempel de äldsta utombibliska kristna skrifterna, de så kallade apostoliska fäderna, så märker man hur redan i generationen efter apostlarna en moralistisk tendens har kommit in. Och det handlar i de här skrifterna mycket mer om hurdana vi ska vara och vad vi ska göra än vad Gud i Jesus Kristus har gjort för oss. Vi har ett strålande evangeliskt vittnesbörd i en utav dessa skrifter, i Diognetosbrevet, där Paulus lära om rättfärdiggörelse genom tro kommer fram på ett fantastiskt fint sätt. Men i övrigt så är det alltså en moralistisk tendens som har kommit in redan i generationen efter apostlarna. Ja, det är svårt att förstå hur läran om lag och evangelium så snabbt trädde i bakgrunden. Men då måste vi komma ihåg hur fasansfullt starka mörkrets makter är. Och hur svag människonaturen är. Och hur omöjligt det är för det mänskliga förnuftet att förstå, att greppa den gudomliga uppenbarelsen. Och när det mänskliga förnuftet försöker att förstå och förklara den bibliska läran, ja, då blir det tillrättalagt och den himmelska renheten och kraften försvinner. För Luther själv så innebar det en svår anfäktelse att han i stort sett var ensam om sin återupptäckt av evangeliet. Kunde det verkligen vara riktigt att han ensam hade fått syn på frälsningen och att påven, kardinalerna, alla kyrkans biskopar, den kejserliga makten, den världsliga överheten, hade alla dessa fel? Kunde det vara så? Är det inte alldeles orimligt? Men han hade ju den heliga skrift. Han kunde återvända till den och läsa och se. Jo, Kristus har gjort allt. Och genom förtröstan på honom och genom denna tro alena så blir en människa rättfärdig. Och så får hela världen tro och tänka som de vill. För ett ord ifrån den heliga skrift väger mer än hela världen. Vi har ju också senare i kyrkohistorien exempel på hur snabbt och förfärligt avfall kan ske. Om vi ser till vårt lands historia så är det väl knappast någon som klarare och kraftigare har förkunnat evangeliet än Carl Olof Rosenius, som dog 1868. Och bara 4 år senare så publicerar P.P. Waldenström, mannen som hade tagit över ledningen utav den evangeliska väckelsen, en artikel i Pietisten där han förnekar Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse. Det som hade varit själva centrum i budskapet och får majoriteten utav missionsfolket med sig när han sedan 1878 bildar Svenska Missionsförbundet. Det är kusligt att tänka hur snabbt avfallet kan ske efter bara en generation. Men som lutheraner så ska vi inte förfäras över att så få människor, såväl historiskt som i vår samtid, delar våra trosuppfattningar. Redan Jesus tröstade sina lärjungar genom att säga till dem: var inte rädd, du lilla jord. Kristi kyrka, den sanna kyrkan, är en liten jord. Ty er fader har beslutat att ge er riket. Lukas 12:32. Lärjungarna är alltså få, men de behöver inte vara rädda, för de har ju Gud själv på sin sida. Och Walter menade i enlighet med detta att den som är fast rotad i den sanna läran inte låter sig nedslås av den sanna kyrkans ringa storlek, dåliga anseende i världen eller hennes problem och lidande. Han låter sig inte heller förledas av den falska kyrkans storlek, aktningsvärda ålder, fungerande organisation eller stora gärningar. Allt det där, det är bara tomhet och utan nytta för kyrkan om den sanna läran om rättfärdiggörelsen saknas. Den sanna läran om lag och evangelium och den rätta åtskillnaden mellan dem är alltså sällsynt. Men på vilket sätt skiljer sig då lag från evangelium? Ja, det ska vi ta reda på efter pausen.